Välkomna till gudstjänst här i Folkungakyrkan idag. Idag är det en sån här dag när det är väldigt många saker. Det är internationella kvinnodagen och det är Vasalopp och det är vår ute faktiskt. Men nu är vi här för att fira gudstjänst och då ska vi ägna oss åt det. Så att hjärtligt välkomna. Jag ska börja med att, ja, vi ska säga också att speciellt välkommen till Ragnar Asserhed som kommer att predika för oss idag. Jätteroligt att du är här. Och Irene kommer att spela. Jag ska läsa en av dagens gammaltestamentliga texter. Vi är framme på tredje söndagen i fastan och temat för dagens texter är kampen mot ondskan. Och tyvärr är det ju ett ämne som känns väldigt aktuellt. Med tanke på vad som händer både i vårt land och i andra länder. Nu ska jag läsa ifrån Jesaja, så det är andra årgångens text. Och den finns på sidan 1180 om ni vill följa med i texten. Och det är från Jesajas 59 kapitel. Rätten trängs tillbaka, rättfärdigheten stannar på avstånd. Ärligheten snubblar på torget, redbarheten kan inte komma fram. Ärligheten har gått förlorad, den som skyr det onda blir plundrad. Herren såg med misshag att det inte fanns någon rätt. Han såg att ingen trädde fram och häpnade över att ingen ingrep. Då gav han styrka honom seger, hans rättfärdighet var hans död. Han klädde sig i rättfärdighetens harnesk och satte segerns hjälm på sitt huvud, klädde sig i hämndens dräkt och svepte sig i harmens mantel. Vi ber tillsammans. Gud, som är vår tillflykt när ondska och vanmakt drabbar oss, vi ber om vishet, läkedom, mod och styrka att i ditt namn bekämpa det onda och tro på dina möjligheter. I Jesu namn. Amen.
Då ska jag läsa från Efesierbrevet kapitel 6, verserna 10-18. Och det finns på sidan 1181 om ni vill följa med. Hämta nu styrka hos Herren av hans oerhörda kraft. Ta på er Guds rustning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot ondskans andekrafter i himlarymderna. Ta därför på er Guds rustning så att ni kan göra motstånd på den onda dagen och stå upprätt efter att ha fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte och klä er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Håll ständigt trons sköld framför er. Med den ska ni få den ondes alla brinnande pilar att slockna och grip frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör det under åkallan och bön och be i er ande varje stund. Därför ska ni hålla er vakna och aldrig tröttna i er bön för alla de heliga.
Nu sticker barnen, men jag tänkte säga lite grann om Astrid Lindgren. Och det är ju vi vuxna också kända med. Hon skriver i sina böcker nästan alltid om kampen mot ondskan. Har ni tänkt på det? I olika former. Det är ofta föräldralösa barn. Vi vet bakgrunden till det där att hon ofta skriver om dem. De är ofta starka och modiga, men de har mycket att kämpa emot. Framförallt har hon gett oss den här underbara sagan om bröderna Lejonhjärta. Och det är ju först en kamp emot döden och sjukdomen. Sjukdomen och döden. Men sen är det ju på något sätt i Nangiala, en kamp mellan onda makter och goda makter. Och sen bereds så småningom en körsbärsdal som är skönhet och vila och glädje, återseende och allting fint. Det finns fler barnboksförfattare som precis på det sättet bygger på kampen mellan det onda och det goda. Och barn gillar det, och vi vuxna förstår det och gillar det, för vi känner igen någonting. Det är så med den här C.S. Lewis, irländaren som först var ateist men sen blev en kristen, och han har skrivit sagorna om den här kampen mellan det onda och det goda. Narnia-böckerna bland annat. Och man kan gå vidare och titta på Sagan om ringen och Tolkien, och man kan se på andra barnböcker hur de anknyter precis till kampen mellan det onda och det goda. Ofta i barnböcker så segrar ju det goda, men inte alltid. I verklighetens skildringar utav, ja, vi säger underhållning och litteratur, så finns hela tiden den här kampen. Tydligen är det någonting väldigt genuint i oss människor. Det är en inre vetskap eller övertygelse om att det är så verkligheten ser ut. Jag har att kämpa mot det som vill förstöra, bryta ner och skada. För Jesus är det här väldigt viktigt. Det står i centrum. Kanske mer än vi till vardags vågar tänka oss eller tro på. Jag ska läsa en text som är dagens text på den här dagen med det här temat om kampen mot ondskan. Och den hämtar vi då ifrån Lukas evangeliet. Det är det 11:e kapitlet. Och vi börjar på den 14:e versen. En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumme tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas furste Belzebul som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska då hans rike kunna bestå? Ni säger ju att det är med Belzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Belzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? Det kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand är hans ägodelar i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig. Den som inte samlar med mig, han förskingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt, går den bort och hämtar 7 andra som är värre än han själv. Och det följer, och de följer med in och slår sig ner där. För den människan blir slutet värre än början. När han sa detta hördes en kvinna i mängden ropa, saligt är moderliv som har burit dig och saligt är bröst som har diat. Men han svarade, säg hellre, Saliga de som hör Guds ord och tar vara på det. Amen. Och som bibelläsare vet vi att den här text eller de här motiven i texterna är ganska så vanliga. Och Jesus talar på det här sättet. Vi känner inte riktigt igen oss i vardagen och verkligheten. För någonting har hänt som gör att det inte är naturligt eller rätt att tala om ondskans andemakter hela tiden. Ja, då säger vi det är vår kunskap. Vi har fått vetskap och vi har förstått att så där är inte världen uppbyggd. Utan den är biologisk och mekanisk och den är uppbyggd efter vissa lagar. Och det kan man vara relativt trygg med. Något annat finns inte. Ja, så kan man ju då tänka. Jag skulle också vilja tänka att någonting har hänt. Det är nämligen så att Gud har kommit oss nära och han är en god, kärleksfull och barmhärtig Gud som skonar oss från att öppet kämpa mot ondskan och demonerna i det allmänna livet som vi lever. Vi är räddade från ondskans välde genom Jesus Kristus. Jag vet inte om vi behöver upprepa hur ondskan möter oss människor i det vanliga livet. Det är klart att vi vet om det. Och som jag antydde förut, den finns i sagorna, den här kampen. Det finns i litteraturen. I tv så ser vi den dagligen. Och ibland är det så otäckt och groteskt att vi stänger av. Faktiskt. Jag gör det ibland. Man måste stänga av det. För ondskan exponeras rakt in mot mig så att jag inte orkar se det. Där finns sjukdom, där finns lidande som bryter sönder det goda livet. Ytterst är ju sjukdomen ett resultat utav de destruktiva makterna som vill förstöra det liv som Gud vill. Men sjukdomen är inte ett straff för synder som vi tänker någon gång. Och som en del människor tänker sig. Sjukdom och olycka är sånt som Gud inte menade skulle vara det dominerande för oss människor. Men Gud kan bruka det onda som sker. Det har vi förstått genom livet. Det var ju så som biskop Aiden var det väl, talade efter andra världskriget. När han såg de fruktansvärda lidanden som människor har gått igenom i koncentrationslägren i Polen och Tyskland. Så fick han ju frågan, är det en god Gud som har låtit detta ske? Och då svarar han, Gud vill inte det onda. Men Gud kan efteråt bruka det onda till någonting gott. Däri består hans allmakt. Alltså även det fruktansvärda kan efter hand bli till något gott. Och var och en av oss har ju i livet upplevt det faktiskt. Att sjukdom, till och med olyckor, efteråt, och det går inte att säga det mitt i, utan långt efteråt, så ser man ett mönster att det har också lett till någonting gott. Men kom inte till den som just är sjuk och säger det här är bra för dig, för det blir ju inte sant, för det är det ju inte. Men efteråt kan man se det mönstret. Gud verkar genom allt. Vi ser det ju i trasigheten i vår värld. Har alltid funnits trasiga relationer, oförsonlighet, ondska. Vi tänker på ordvalet i Jesu undervisning här, den här texten, så möter vi ju uttrycket Belsebul. Vi använder det inte så ofta, men vi ser det här och det finns på fler ställen. Det är demonernas furste. Kallas också Satan. diabolos på grekiska, som vi har översatt till djävulen, är motståndaren mot oss människor och mot det goda. Det som splittrar och sliter sönder. Diabolos är den som delar upp och slår sönder, splittrar. Och splittringen, uppdelningen mellan vi och dem, uppdelningen mellan de som jag gillar och de som jag ogillar, är ju det som förstör det goda livet. Och trasiga relationer är ju en plåga för var och en och för omgivningen. Även om vi inte är direkt drabbade, så känner vi det svåra i trasigheten. På kvinnornas internationella dag är det viktigt att säga det här med kränkningar. Att vissa människor har fått för sig att det går att kränka andra, förnedra, förskjuta och förgöra självkänslan totalt hos andra. Kvinnor drabbas ofta, barn drabbas, svaga, utsatta människor, handikappade människor. Människor som är och är skapade på ett annorlunda sätt blir utsatta. Olika hudfärg och etnicitet blir till en kränkning mot dem som inte är som jag eller vi. Vi och dem. När jag arbetar i fängelse så är ju det här naturligtvis en stor svårighet. Med att människor kränker varandra. Och ibland använder våld. Det är ju våld som är orsaken till att de finns där. Ofta. Men att se hur människor upptäcker det ondas mönster och kränkningens vansinne och våldets omöjliga väg och istället börjar arbeta för det goda, det är en stark upplevelse för mig själv. Och det var fångarna själva, genom lite starka ledare som var före detta gangsterledare, som hade kommit till tro på Jesus Kristus, som skapade en utbildning för sig själva och sina medfångar i icke-våld på Tidaholmsanstalten här borta i Västergötland. Och först trodde man ju inte på dem bland kanske personal och så. Men så småningom så insåg man ju att det här är självupplevd kamp mot det onda. Trots att de alltså har varit de stora förlorarna som har använt våld på ett fruktansvärt sätt. Kränkningar, dödande och misshandel. Inser detta. Och förstår att det finns en icke-våldets väg. Att det finns en annan väg att lösa problem och motsättningar och situationer. Och då blev det ett väldigt viktigt vittnesbörd om vad kristen tro handlar om. Nämligen fred, rättvisa, rättfärdighet, icke-våld istället för våld. När det gäller det stora perspektivet så är ju maktövergrepp och krig, förintelse av folk, fördrivning av folk, vardagens händelser. Jag hörde vittnesmål ifrån Ukraina när jag åkte i bilen hit i morse. Hur fruktansvärt detta är när grannar ställs mot varandra och när man börjar använda vapen, förstör, dödar, fördriver. Och då ska vi idag försöka se på vad är orsaken till denna ondska. Ja, vi kan säga att det är okunnighet. Och oförmåga att se en helhet. Hur vi är beroende av varandra, hur samspelet ser ut och hur vi ska kunna leva för att skapa det goda för oss själva och andra samtidigt. Alltså okunnighet. Vi vet att mycket av det våld eller det övergrepp och kränkningar som tas till av barn och unga människor via nya media, där man alltså hatar varandra och kränker varandra via media då, det är ju rädsla. Om man går in till varje sån människa och lyssnar in hennes innersta tankar och upplevelser, så upptäcker man oftast en väldigt rädd människa som inte vågar gå utanför sitt eget, men använder det övertag man kan få med olika medel och gör ett utspel emot andra, driven av sin egen rädsla. Brist på empati talar vi om, alltså brist på den medkänsla som är den naturliga och riktiga. Ofta är det att man inte har haft personlig närhet till andra människor som har annorlunda villkor, ser annorlunda ut. Det visar sig att främlingshatet är störst bland de som i stort sett inte har umgåtts med någon främling någon gång. Bara tror eller tänker att det är farligt, för de är annorlunda. Men de barn som lever, jag har barnbarn som lever i en klass där över hälften har annan hudfärg och annan språkbakgrund och härkomst. Och jag pratar med dem ibland om det här och de säger, nej, det är självklart. Vi vet ju, vi förstår ju. Vi lär oss mycket också, säger de. De kan berätta mycket som inte vi hade fått veta om inte de hade funnits. Vi spelar ihop. Barn är kloka, men de måste få mötas. De måste få känna närheten, vänskapen till människor som är annorlunda. Och då ljusnar det. Det går att tala om det här mycket. Jag ska inte göra det. Jag frågar nu mig själv och texten. Vad gör Gud åt det onda? Vad gör Gud åt det onda? Det är ju den grundfrågan som många människor ropar till oss, va? Hur kan Gud tillåta? Och det första kristna svaret är, Gud har gripit in. Varför griper inte Gud in, säger man. Och då svarar vi med ödmjukhet, inte med självsäkerhet och överlägsenhet. Gud har gripit in genom Jesus Kristus. Är det så enkelt? För oss så enkelt. Ja, det är inte enkelt, utan det är grundläggande, viktigt att Gud har i den här världen gripit in genom att sända sin son Jesus Kristus, som gör dessa gärningar. Och nu har vi en blixtbelysning på en situation i den här texten där han möter en stum först, botar honom, där han möter en diskussion om det här med vilka makter är det han använder sig av när han gör dessa tecken under. Och där är man lite tveksam, för att man vill inte sätta honom bland de goda, för det måste ju vara fariseerna, de skriftlärde och det ledande skiktet i folket själva som får styra över det goda. Och nu kommer det en annan som gör på ett annat sätt. Det måste vara något fel där. Och så säger man att det är det onda han använder, och så blir det ondas makt som han driver ut det onda med. Och så för han ett samtal med dem om det som vi läser om då. Och så finns det någon som är besatt av demoner. Uttrycket besatt av det onda, det använder vi ju vanligen inte. Men ibland kan man nästan ha känning utav sånt när man arbetar med missbrukare. Det är nästan som en besatthet. Det är precis omöjligt att komma runt en destruktiv kraft som tär, äter in sig hela tiden. Men vi vill gärna inte använda ordet besatthet, för vi vet att det finns vägar ut till en befrielse. men därtill behövs mycket kamp. Det starka för mig är att när jag läser den här texten idag så är den hämtad ifrån bönens stora kapitel, Lukas 11. Ni vet hur det var. De sa, Johannes, döparen, han lärde sina lärjungar att be. Det har inte du gjort än. Kan du lära oss att be? Och då säger Jesus, när ni ber ska ni säga så. Och så har vi texten här. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Och så kommer det. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske i himlen och på jorden. Och så fortsätter bönen som vi känner. Det är en oerhörd bön. Har ni satt er ner riktigt och trängt in i vad detta står för? Det blir ju lätt att vi ber den här bönen ganska utantill. Så där, bara rabblar den. Och så har vi bett Herrens bön, Fader vår och så. Ja, det är inte fel. Men att vi gång på gång i livet stannar upp och låter den sjunka in så att vi anar detta. Jesus Kristus är sänd hit till världen för att upprätta Guds rike. Och han vill ha oss som medarbetare. Alltså, bed först. Låt ditt rike komma, Gud. För i Guds rike är det goda, den goda kraften, det drivande och grundläggande och ledande. Vi talar någon gång om att evangelisera, vilket alltså betyder att göra världen, samhället omkring oss, mer likt evangeliets bild för hur vi ska leva tillsammans. Alltså Guds riket. Guds riket här på jorden vill vi sträva för, arbeta för. Att evangelisera är att göra världen mer likt evangeliet. Det glada budskapet om Jesus Kristus som skapar, som är och som skapar omkring sig en kraft som utvecklar det goda, som står emot det onda. Och ibland har jag varit färdig att säga att livets mening, det är att kämpa mot ondskan. Det är livets mening. Och det blir också livets glädje och kraft att på Guds sida stå emot det som bryter ner, förstör och fördärvar. På alla områden så. Både individuellt, personligt och bland människor i grupp och i samhället. Kämpa för det goda. Gud vill det. I den här världen som har orättvisor, krig, svält, katastrofer och allt som kräver att det finns godhet någonstans. Och jag menar att det finns mycket ont. Och media rapporterar in till oss varenda dag ondskan. Absolut. Jag menar att det finns också goda krafter. Det skulle kunna gå att vända på rapporteringen och berätta det goda. Att mitt i det fruktansvärda så sker kärlek, barmhärtighet och godhet. Och frågan är om inte han, professor Rosling, har rätt när han säger vi håller på att besegra det destruktiva. Vi håller på. Det är mycket mindre barnadödlighet, säger han. Och det är mycket mindre utav andra saker. Vi är på väg mot lite mer av Guds rike i den här världen. Det finns goda krafter. Att upptäcka dem och se dem och alliera sig med dem och säga att mitt livs mening är att stå på den sidan. Och då vill jag göra det. Jag hörde på Helmonsbön i tv igår. Gör ni det ibland? Caroline Krok, och hon satt i Fredens kapell i Uppsala domkyrka, och så visade hon på den där minnesstenen där. Där Dag Hammarskjölds ord. Inte jag, utan Gud i mig. Eller jag läser om Nelson Mandela som satt 28 år i fängelse, i stort sett. Hur klarade du det? Säger man då, logiskt, som fråga till honom när man är journalist. Va? Hur gick det att överleva det? 28 år i fängelse. Så kommer han ut stark, tydlig, genomtänkt. Och är beredd att inom någon tid bara bli president för en av världens svåraste nationer att leda just då. Den nyvaknade Sydafrika. Och då säger Nelson Mandela: jag bevarade det goda inom mig. För runt omkring mig i fängelset där fanns det inte. Så jag arbetade så att jag bevarade det goda inom mig. Ibland hamnar vi i situationer där det goda sitter trångt och det onda är väldigt dominerande, och vi känner oss smittade utav ondska och svårigheter och negativa saker. Har ni känt det? Jag hoppas att ni har anat detta. Bed då att bevara det goda inom dig. Om det inte finns runt omkring dig just där och då, bevara det goda inom dig. Inte jag, utan Gud i mig. För skulle vi kräva av varandra att nu ska vi bli kämpar för det goda, nu ska vi ut här i trakterna och stå upp för det goda och angripa det onda på alla dess punkter, skulle vi ju gå under till sist. Men vetskapen om att Gud verkar genom oss. I fastan följer vi hur Jesus kämpar mot ondskan och vinner seger genom korset, genom döden. Det är det märkliga. Han vinner genom att dö, bli ingenting, utkastad, begravd utanför, alltihopa detta. Men så vet vi, genom uppståndelsen, då finns en väg. Genom död till uppståndelse. Genom ondska till kärlek, godhet och barmhärtighet. Och så förhärligas han i himmelsfärden. Han lämnar oss för att alltid kunna vara hos oss. Så är det ju. Han lämnar oss som jordisk gestalt för att alltid kunna vara hos oss. Annars hade han varit lokaliserad till ett visst område. Närvarande där, men inte där. Nu är han förhärligad. Och då finns han alltid hos oss. I oss. Inte jag, men Gud i mig. Det är det stora. Och denna Jesus Kristus betyder allt för oss. Han är särskilt i kristna sammanhang underskattad. Jesus Kristus. Jag vill påstå det. Han är underskattad av oss. Vi tänker han, ja, han är bra, han är snäll, han är bra med barnen och han är barmhärtig mot alla och han går omkring och gör väl och hjälper, botar sjuka och allt. Han är snäll och bra. Men han är mycket mer. Han är detta, men han är allt. Jesus Kristus är allt för oss. Han är hel och han är den ende som kan hela denna trasiga värld och denna trasiga människa som är jag och vår gemenskap som är trasig, söndrad och splittrad. Han är den kosmiske Kristus som helar hela skapelsen. Så älskade Gud kosmos att han gav den sin enda son för att dem som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son i världen för att döma världen utan för att rädda världen. Och där finns vi med. Och därför så blir min enda logiska hälsning till dig idag, förstås, till mig också. Ta emot Jesus Kristus, den hele och helande. Och låt honom bli i ditt liv den kraft som besegrar ondskan. Nu är han hos oss. Hans värld är öppen för oss, tillgänglig, och vi får ta emot honom. Amen. Herre, låt ditt eget ord sjunka in i oss, bevaras i oss så att vi inom oss får äga din kraft, din glädje, din frimodighet och vilja att göra det goda. Amen. Herren välsigne er och beskydde er. Herren vände sitt ansikte mot er och give oss nåd. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.